Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Sebbes djurfakta. Da-na-na-na-na-na, djurfakta. Hej och välkomna tillbaka allihopa till det ni har väntat en hel vecka på, Sebbes djurfakta. Jag kan tänka mig att ni har varit på tårna likt en katt. Och finns det en katt i det vilda coolare än jaguaren egentligen? Den glöms ofta bort i jämförelse med typ tigern och lejonet. Men jaguaren är minst lika cool, om inte coolare. Den finns i Central- och Sydamerika. De i Centralamerika blir ungefär 60 kilo som störst. Men de i Sydamerika blir upp till 120 kilo. Och de är riktiga bästa. De är alfahanarna ute i djungeln där. De tar sig oftast an typ krokodiler i vattnet. De hoppar in i vattnet och dödar krokodiler. Och sen drar de ur vattnet. Och de har en otrolig styrka. Om man jämför hur mycket tryckkraft de har i deras käke med alla andra kattdjur, så har de den absolut starkaste. Och det är inte ens det mest imponerande med jaguarer. Vad är då det? Hur lyckades de sådär hamna på toppen av kedjan? Det är nämligen så att de kan anpassa sig totalt till miljön. De kan springa, de kan klättra, men de kan också simma och dyka. En jaguar kan faktiskt hålla andan i mellan 15 till 20 minuter. Ja, det är längre än de flesta delfinerna behöver eller kan hålla andan innan de behöver gå upp till ytan igen. Och det är just därför de är så otroligt effektiva på land, vatten, i träden, överallt. Och ni ska helt enkelt aldrig jävlas med en jaguar.
Jävlar en hammar alltså. Så har du 20 minuter.
Upp till 20, det är typ max.
Shit, det är helt sjukt alltså.
När jag först hörde det, jag bara, det måste vara fel. Så kollar jag upp det. Massa olika källor bekräftade. Jag bara, jävlar!
Ja, shit alltså. Ja. Ja, där ser man. Återigen har hjärnan expanderats med djurfakta. Härligt. Mm-hmm. Då sätter vi igång med MMA-poddens intro. Hej och välkomna till MMA-podden. Ni har precis blivit stimulerade av djurfakta och nu tänkte ni leverera lite MMA-fakta. Paul Edvaja här. I vanlig ordning så har vi med oss djurkungen Strida de Malmö, Sebastian Wenner Martinez. Du, som vanligt nu så är du välkommen tillbaka till Sverige. Hur hade du det i Berlin?
Det var underbart. Det var en liten bara så där, typ snabb weekendresa med min mamma som är här och hälsar på från USA. Vi såg de typiska turistgrejerna, Brandenburgbron och Reichstag och vad heter det, Segerstatyn, den ängen i parken och där. Och drack en massa god öl och käkade en massa vegansk curryost som var fantastiskt. Det var precis vad jag behövde, en liten kort getaway. Men jag ska snart iväg på en till imorgon bitti och jag och min mamma till Gotland också i 3 dagar. Så jag ska försöka få in så mycket semester som möjligt på typ 2 veckors varsel. Men jag kommer ta jobbet med mig och kommer sitta och skriva på hotellet, men det är fine.
Ja, skönt, skönt. Hur lång tid har hon kvar i Sverige?
Hon åker tillbaka på söndag.
Ah, okej.
Okay. Så vi hinner fira midsommar och sånt här också, lite svensk midsommar. Och sen så blir det tillbaka till kolesterol och skolskjutningar.
Ja, jo, det är tyvärr så. Det är tyvärr så. Men någon måste leva där också, som de brukar säga.
Precis.
Men du, jag tycker att vi hoppar direkt till UFC Fight Night som också var i Austin, Texas av alla ställen. Och jag tycker så här, det var ett fantastiskt kort. Det kan vi ju för sig bara börja med och summera. Jag tror att alla som har sett galan håller med. Vilket kort. Det var Från start så var det verkligen leverans, det var MMA på hög nivå, det var avslut det ena efter det andra. Det var en positiv tid, det började klockan 22 tror jag under kortet och levererade fantastiska prestationer redan från första match. Men jag tycker att vi hoppar till det då som blev match 3 på huvudkortet först, och det är på grund av att vi har Guran Kotateladze som mötte Damir Ismagulov. Det blev ett domslut, det blev delat, det gick inte till Guram. Jag tycker bara att innan vi går in på kanske den så kallade kontroversen så börjar vi bara lite med så här, vad tyckte du om matchen överlag?
Ja, jag tycker det är väldigt lämpligt att börja med matchen i sig, för att tyvärr har den ju överskuggats lite grann av det som vi kommer komma till. Jag tyckte det var en riktigt bra match, en väldigt teknisk match. Det är någonting som Dana White håller med om. Han sa det på typisk Dana White-vis, som var som technical shit eller någonting sånt där. Väldigt hög nivå på den MMA:n. Jag tyckte båda två gjorde väldigt bra av sig. Jag blev imponerad av Guram. Alltså det är inte att man har glömt, alltså, men på något sätt, alltså den här inaktiviteten. Jag bara blev helt påmind över hur komplett han är, hur snabb han är. Alltså hans rörelsemönster, hans huvudrörelse, sådana grejer. Hans striking är så snyggt. Alltså det är så liksom pikturest, hans striking. Liksom. Det är bara så rent. Och sen så som han mixar upp det med brottningen också. Och sen också hatten av till Damir Ismagulov som är den killen. Han känns som en av dem typ... Så som Shavkat var kanske i början, innan Shavkat verkligen, oh wow, folk fick upp ögonen för honom. Jag tror detta kan vara den för Damir Ismagulov som är otroligt imponerande, också extremt allsidig, väldigt komplett. Alltså han är bra på i stort sett allting. Hans jabb var riktigt, riktigt bra. Jag skulle kanske säga att hans jabb var nästan hans bästa vapen, bara för att den satt så bra. Det var det som blodade upp Gurams ansikte. Men i helhet en fantastiskt bra match från båda fighters. Liksom. Det var en sån där typ båda två imponerar. Och det var ju så pass jämnt för att de håller en liknande nivå. De nästan påminner lite grann om varandra i vissa avseenden. Men jag var otroligt nöjd med det. Men det var bra att mixa upp det med alla de här brutala knockouterna. Typ 3 ronder, teknisk krig också. Det var det som gjorde denna galan så bra. Det var liksom typ variationen man fick. Och tack till båda lättviktare för det.
Ja, jag håller med. Det var en riktigt, riktigt bra match. Jag tyckte Guran fick en jättebra start. Första ronden såg otroligt bra ut. Och jag lyssnade lite på båda, fladdrade lite fram och tillbaka mellan båda kommentatorerna, då, svenska och engelska. Och det var kul att höra också att de lyfte att liksom, Guran är så pass bra att han har varit skadedrabbad, varit borta så pass länge, men ändå liksom kliver in och det ser inte ut som att han har varit borta överhuvudtaget. För det är väldigt lätt annars, det är konstigt att vi inte nämnde det sist, men vi tog aldrig upp ringrost egentligen, liksom, hur kommer det se ut nu när han har varit borta, och det var som att han hade varit där inne, ja men typ 2 gånger per år i princip och bara kört matcher. Alltså jag vet inte, jag tyckte det var bra från båda håll, en liten sidostickare, jag vet inte, har Ismagulov någon form av megatix där inne? För först trodde jag han hade någonting i ögat i en rond som distraherar honom, men sen märkte jag att det är någon form av tix med att knäppa med ögonen och vrida med huvudet och nästan titta bort ibland. Är det någonting du har reagerat på i tidigare av hans matcher?
Nej, faktiskt inte. Detta var första gången jag lade märke till det så här mycket. Ryan Hall har ju lite liknande tix.
Han har ju, och han är öppen med att han har Tourette också.
Ja, precis. Så jag undrar om inte, jag var också sådär, varför han har blivit petad i ögat eller vad är det som händer? Men ja, jag tror bara det är någon slags tick. Så igen, gör det ännu mer imponerande att han typ nästan blinkar konstant med högre ögat och ändå är så pass träffsäker. Det är riktigt imponerande.
Ja, och jag håller med om jabben, den är obehaglig och det syntes där. Det var verkligen i rond 2 då den gav utdelning rejält. Alltså, för då började Guran bli röd över ögat, det började komma blod och liksom, det var en stor distraktion det där. Och det är svårt att försvara sig mot någon som har en sån obehaglig jabb som Ismagulov hade. Ismagulov hade ju bara en förlust innan den här matchen och han fortsätter ju nu då att vara obesegrad. Det blev ett delat domslut, men jag tycker att vi hoppade kontroversen här i rond 3. Det är ett knä. Jag kan förstå ur Herb Deans perspektiv att man kan tolka det som ett knä mot huvudet. Men återigen, nu har vi de här videodomarna som finns där av en anledning. De borde helt enkelt bara kunna kliva in när man ser att det här har inte hänt och säga det till domaren istället för att domaren ska behöva söka upp dem, fråga dem hur har det egentligen gått till. Alltså, nu fick han till och med en hård varning, förstå om han hade fått en varning och blivit av med en poäng med 30 sekunder kvar på ronden. Och jag tror att hade inte det där blivit stoppat där det blev, då tror jag mycket väl att Guram hade kunnat stjäla den där sista ronden, för att det var obehagligt jämnt i den tredje ronden. Men vad tyckte du om själva stoppet där? Sen finns det ytterligare en kontrovers när hela matchen är slut, och det är ett domarkort som jag tycker också att vi ska prata om sen. Men vi börjar med Herb Dean.
Ja, alltså det är synd, jag gillar Herb Dean, men han har ju, alltså vilken domare som helst kommer att tabba sig lite grann. Och som du säger också, Paul, jag kan förstå från hans vinkel att det ser så ut. Och jag kan hålla med om till viss del om att visst, de här alltså, replay-domarna hade kanske behövts där. Men problemet är att effekten hade redan varit, med så lite tid kvar i matchen, bara att stoppa i sig, om de hade stoppat och ändå kolla på reprisen. Alltså Damiri hade ändå hunnit återhämta sig vid det läget. Och skulle man sätta tillbaka dem, hur mycket kunde Guram göra med typ 8 sekunder? Så även om jag i princip jag tycker det hade varit rätt att göra så, liksom dra in reprisen på något sätt, så just i detta fallet tror jag inte det hade ändrat så mycket. Liksom, så fort Herb Dean klev in redan där så var effekten gjord. Jag tror, jag vet inte, hade det räckt kanske, kanske inte. Det känns som att nästan varje gala nu så pratar man lite grann om poängdomarna och liksom de här nya kriterierna och allt det där. Alltså, jag vet helt ärligt inte om det hade varit avgörande. Kanske, kanske inte, det är svårt att veta. Men det skadade definitivt hans chanser. Det hjälpte inte Guram liksom på något sätt. Och i detta fallet, jag vet inte. Vi kan båda två se varför Herb Dean klev in. Och jag vet, just därför är det svårt att typ säga göra så mycket. För man förstår det, men det gjorde ändå en ganska avgörande grej.
Ja, så den blir extremt avgörande. Jag kan tycka nu när vi ändå sitter med de här videodomarna som är där, jag förstår inte varför det ska vara ett sånt problem för en videodomare att kunna bara kolla direkt så här. Det blev stoppat här. Hur var det? Var det inte så? Matchen ska igång igen. Den ska igång direkt. Och då ska det fortfarande vara fördel Guram. Alltså, och det här säger jag inte bara för att det är Guram som råkar ut för det här. Det här hade jag velat sett även om det var tvärtom. Vi säger att Damir hade satt den här, hade suttit på så som det gjordes. Det här måste ske frekvent över alla matcher. Det är där, tycker jag, att det är därför vi har videodomare. Jag tycker inte att det ska vara liksom domaren i buren är den som måste kalla på videodomaren och fråga hur det ser ut. Om matchen ska kunna rulla korrekt, då måste också de domarna som sitter och tittar på videon kunna kliva in och säga att yo, det här är, du har sett fel. För jag förstår, när det är en bedömningsdömning av att vara i en viss vinkel, jag är fullt förståeligt att Herb Dean kan se det där som ett knä i huvudet. Och det handlar inte om att han liksom avsiktligt går in och sabbar för Guram, men det blir ett sabotage för Guram med tanke på att de som sitter bredvid och kollar och alla i sändningen har fått se en repris, den är på bröstet, alla kommentatorer, den är på bröstet, men så är fortfarande Herb Dean omedvetet, han är den enda förutom de som ser live på plats då, för jag tror inte att den reprisen rullade där, men det är så här, av miljoner tittare så är den som är i buren och sköter här omedveten om vad som egentligen har hänt. Det är så konstigt för mig. Det är så konstigt. Det kan till och med bara vara så att domaren har ett litet headset, och när en sån här incident händer så bara nej, det var på bröstet. Du behöver inte liksom separera dem, utan sätta igång matchen direkt bara. För det här är ju inte första gången det händer. Det här har ju hänt flera gånger.
Jag gillar
gånger.
Det.
Ja, och det är många gånger då det här också mjölkas av motståndaren. Så, shit, jag blev prickad på pungen. Du vet, bara drar ut. Och sen nästa grej så är det ju, se mig tydligt, det är inte en pungspark. Det är insida lår väldigt högt. Eller liksom det är ett knä som är väldigt lågt på magen, och det är fortfarande bara magen. Det finns massa sådana här variabler. Så hellre att det finns ett sätt att få igång matchen direkt. För nu sitter vi nu med den här Nate Diaz-grejen. Ja, men tänk om så här 30 sekunder till i den positionen typ. Men det hade kunnat vara extremt avgörande. Alltså Guram hade kunnat fått in så mycket. För man såg också att Ismagulov var besvärad av det knät. Det var tydligt att han var omskakad där. Men sen så var det ju inte bara det att för grejen var att det tog tid för, vad heter det, Herb Dean att göra time också. Så att det rullade ju jättemycket tid. Jag tror det försvann 10-15 sekunder som försvann från matchen. För jag tror att när han klev in så var det typ så här precis angränsat till 30 sek på väg neråt, eller om det redan var liksom 29-25. Men och då slutade med när han slog time, det var 8 sekunder kvar. Så när de drog igång, det var ju ingenting, var det ingenting kvar. Så det är många konstiga moment, tycker jag, som borde ha liksom, det får inte se ut här i matcherna, speciellt inte när vi nu sitter, när alla tittare vet. Det blir i princip bara jättekonstigt. Men då ska man leva kvar på stenåldern, för att man ska fortfarande gå efter en princip att det är, så här, det är Herb Dean som ska sköta det. Men alla andra vet exakt vad som har hänt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det är faktiskt en väldigt bra poäng. Jag gillar den idén med headsetet. Mm. Att liksom replay-teamet kan bara säga typ nej, inte mot huvudet, det var mot bröstet. Faktiskt, det hade kunnat göra jävligt mycket där och då. Och ja. Problemet är att så ofta med sådana här grejer så blir det typ saker som upprätthålls bara för att liksom, typ, domarna har inte tillgång till statistiken. De har typ väldigt sällan tillgång till replays i samma utsträckning. Det finns definitivt ett problem med kommunikation. Och ja, som du säger, vi kommer fortsätta se sådana här situationer tills någonting görs.
Mm. Ja, men det är till exempel, jag vet ju att du också älskar baseball som mig, men med, i baseballen, där har de en videodomare som inte sitter på plats, men då får de ringa in. Då stoppas matchen, det blir en paus, de ringer in, allting kollas liksom, att var det en foul, var det inte en foul, var det inne, var det ute, du vet, det är noggrant. Mm. Och då får man bara vänta tills det är klart liksom. Den processen hade kunnat gått sjukt mycket snabbare i en UFC-match. För att det är inte liksom 17 olika event som spelas samtidigt som det är i baseball. Där kan jag förstå att det tar tid med videodomare, för de sitter på en annan destination. Men här, de sitter vid buren och kollar och är så här fullt medvetna om att okej, okay, Herb Dean gör fel just nu, men regeln säger att vi får inte kliva in och säga något. Jag tycker bara att för mig blir det fortfarande en stenåldersgrej. När tekniken är så pass utvecklad och alla som tittar vet, så blir det bara jättefel. Det var ett jättefint knä av Guram, men nu blev det istället fel, vilket blir, det blir inte okej. Okay. Jag tror att det här kanske gör att man ska alltid vara försiktig och skicka knän och sparka i den positionen. Men ja, tråkig utgång i alla fall. Men som du säger också, hade det svängt så mycket på domarna att han hade vunnit, ja, det får man ju verkligen låta vara väldigt, väldigt osagt. Men om vi kommer till den här domaren som har dömt alla ronder till Ismagulov, vad tycker du om det?
Ja, det där har jag så svårt att förstå. För att det var en jämn match. Alltså det var inte sådär att det var överkörning en rond för en fighter och sen motsatta i andra. Liksom, nej, det var jämnt liksom. Men jag tycker att definitivt första ronden till Guram, andra ronden till Damir och sen tredje ronden. Ja, med tanke på att knät var liksom inte var illegalt eller otillåtet. Jag tyckte personligen att Guram gjorde nog i tredje ronden också. Sen så kan jag förstå argument att ge Damir de två sista ronderna. Jag kan förstå det, jag tycker inte det är skandal. Men att ge Damir alla tre ronder, liksom det talar bara för liksom någon som inte ser det de ska. Och då vill jag inte ha dem dömande och toppmatcher i UFC. Liksom. Det, jag tror att i stort sett alla inblandade kan vara överens om att den där första ronden var ju till Guram.
Ja.
Sen hade det ändrat resultatet. Nej, förmodligen inte. För att det var ju bara en domare som dömde i Guroms favör. Liksom. Men det blev många bäckar små. Och det blir ett mönster som blir återkommande. Desto mer sånt här tillåts och ingenting görs, så blir det liknande fall. Samma domare kan göra samma misstag. Eller en annan domare som kanske har lärt sig av den här, eller liksom som har pratat med honom tekniska saker, kanske också börjar döma på det sättet. Jag tycker sånt här måste man stoppa innan det sprids på något sätt, som zombivirus. Liksom vi kan inte ha sån här poängsättning. Och som sagt, nu var det tur att det förmodligen inte ändrade resultatet. Men det är inte säkert nästa gång. Och det får inte hända.
Nej, nej. Nej, det får ju inte det. Jag tycker ändå att så här, det här är en match som ingen där inne ska liksom skämmas. Det var en hårfin vinst, helt enkelt. Det var delat, så det betyder att det kanske hade krävts ganska lite för att det hade då svingat åt Gurams håll. Och för Guram, det är bara att kliva in där igen. Det är väl inte så mycket mer att säga egentligen. Bara boka en ny match. Om du är hel så ja, kör igen. Så vi ser fram emot att se dig där inne en gång till. Vi hoppar upp till huvudmatchen då. Josh Emmett, Calvin Kattar. Grattis! Du satte den. Det var delat där också, men ja. Vilken sjuk match alltså. Herregud. Alltså jag är så här, det var så bra. Det var en riktigt, riktigt rolig match att kolla på. Och även där, nu visste jag ju vem som skulle vinna innan det var över. Inte för att jag hade blivit spoilad så, men mitt Viaplay-konto hade stängt ner, så jag var tvungen att liksom kicka igång det igen. Det var en liten process att få i ordning. Så jag hade råkat se på YouTube att presskonferensen, och där var Josh Emmetts bild. Så jag bara, okay, fuck, Josh Emmett vinner. Så jag visste det redan då, misstänkte jag att det skulle gå. Men jag hade ingen aning om hur. Det hade jag inte. Men alltså, det var så snygg prestation från båda två. Men Kattar, alltså, jag vet inte. Ibland hade han nog behövt bita ifrån mycket, mycket mer mot Josh Emmett. Och det är tydligt, alltså, styles makes fight. Så jag tror så här, om Calvin Kattar har problem med Josh Emmett, så tror jag han har sjukt mycket mer problem med Volkanovski. Mm. Om man nu skulle sätta honom i en sån position. Och jag gillar också Josh Emmett i slutet, som säger att det behövs lite nytt blod där uppe. Och ja, jag håller med. Det skulle vara kul att se Josh Emmett få en möjlighet mot vinnaren Max Holloway och Volkanovski. Vad tycker du själv om matchen?
Ja, det var en bra match. Jag älskade nog den inte lika mycket, bara för att liksom tempot från alla de andra matcherna var så högt,
ja,
att
ja, ja.
Jag hann liksom varva ner lite, men jag var ändå väldigt inne i matchen liksom, såklart. Det var en snygg teknisk prestation. Jag håller med väldigt mycket liksom, att Kattar, jag tror jag nämnde någonting lite om det i förra avsnittet, att jag tycker den här stilen, den här liksom lite enformiga volymboxningsstarkjab-stilen har blivit utlistad. Jag snackar Calvin Kattar, jag snackar Dan Ige, jag snackar Rob Font. Jag tycker de tre har ganska liknande stilar, och alla tre har haft problem mot liksom en högre nivå av motståndare. För att det saknas liksom lite variation i deras game. De är väldigt bra på det de gör, men jag tycker att många gånger så blir det för enformigt. En bra jab är asbra. En bra jab kan ta dig runt hela världen. Men om din motståndare kan anpassa sig till det, eller liksom straffa dig för varje jab han tar också, då kommer det nog inte räcka. Och jag menar, vi såg ju vad Max Holloway gjorde. Och Max Holloway, skulle jag säga, den enda Nu tycker jag han är lite mer allsidig än de andra. Jag tycker han är lite mer dynamisk i sin striking-stil. Jag tycker han har lite mer power än många av dem också. Men Max Holloway är en typ med liknande stil som jag tycker verkligen får det att funka. Och det är liksom typ bara för att han gör det så pass mycket bättre. Liksom om den här MMA-boxningen i Calvin Cater's stil och han blev pinsamt utklassad av Holloway, så säger det någonting om hur pass mycket bättre Holloway är på samma sak. Ja. Josh Emmett, ja, jag gillar också det. Lite nytt blod. Är jag övertygad om att han kan ta titeln? Nej, helt ärligt, det är jag inte. Jag tror han får problem mot många i toppen. Jag tror han kan få problem mot typ Brian Ortega. Jag tror han kan få problem mot Jair Rodriguez. Jag tror han får problem mot Holloway och mot Volkanovski. Men vi måste få se det hända. Man vet aldrig, vi har sett hur många skrällar som helst. Är detta Josh Emmett Glover Teixeira-tid? Han är också uppe i ålder. Liksom det är lite av en liknande story. Vi har sett galnare saker. Så vem vet, Josh Emmett kanske är den som gör typ en Holly Holm och Ronda Rousey när man tror att liksom, nej, det kommer vara så här för evigt. Sen vad gör det domslutet och matchen i sig? Jag håller med. Domslutet, jag tyckte Josh Emmett också. Sen var det en jämn match. Jag tycker det finns argument för Calvin Cater, men baserat på de kriterierna som finns där liksom skada är det som väger tyngst. Liksom Dan Ige landade fler slag mot Marlon Vera rent numeriskt, men han fick storstryk. Så liksom de här små jabbarna är inte nödvändigtvis det som vinner i matcher, vare sig i liksom avslut eller hos poängdomarna. Så jag tyckte det var rättvist. Jag tyckte de ronderna som var absolut starkast var tredje ronden för Emmett, fjärde ronden för Cater. Jag tyckte det är nästan de två ronderna som man nästan kan hugga i sten. Sen så förstår jag argument för båda sidorna liksom om resten av ronderna. Men jag tyckte också 3-2 till Josh Emmett, alltså 48-47. Han får ronder 1-2-3 i min bok. Och sen två sista ronderna för Cater. Men ja, en bra teknisk prestation. Och sista grejen, I predict these things. Har ni glömt? Det är så här det blir liksom.
Exakt. Det är så här det blir när djurkungen rankar djuren. Då sitter den där den ska. Ja, jag är verkligen redo att hålla med där vad gäller Volkanovski. Jag tror fortfarande att Volkanovski är ett problem, eller om det nu skulle bli han mot Max Holloway, så tror jag att det räcker inte riktigt hela vägen. Och det kanske är så som du säger också, att den stilen, folk har liksom lite förstått sig på den kanske. Det återstår väl att se vad. Det är det som är så sjukt, alltså Calvin Cater åker på stryk en gång, briljerar nästa, så han kanske briljerar på nästa, vem det nu blir. Och jag vet inte riktigt vem man ska sätta Cater mot, men jag tycker väl att Emmett, ja, jag tycker det var bra att han sa det, sätt mig där, jag vill vara där när de kör och liksom jag vill få min titelchans efter det här, den som nu må vinna. Så vi får se hur det blir. Vi går vidare. Co-main event, Kevin Holland, Team Means, submission, Bravo Choke, andra ronden, Kevin Holland. Men alltså, det var skick i grejerna Holland träffade Means med. Man kunde se att många gånger vart han riktigt skakad av slagen, och det där hade också lika gärna kunnat blivit en TKO istället för en submission. För han la på ordentligt alltså. Kevin Holland, problem eller inte i weltervikts-divisionen?
Problem mot den här typen av motstånd, definitivt. Nu har han visat att han är här för att stanna. Detta var inte ett misslyckat experiment, någonting sånt. Han har definitivt börjat få det funka. Men jag vet inte om han är ett problem mot topp 15 än. Tim Means, jag älskar honom. Han är liksom, som jag sa innan, Ica Basic, Carlos Condit, och i den allra bästa, finaste bemärkelsen. Ibland så kan man köpa krossade tomater på Ica Basic och de är lika goda som de som är dyra. Det är skitsamma, lite krydda fixade. Men definitivt någon som är lite upp i ålder och kanske lite på väg neråt. Liksom inte riktigt i deras prime. Jag försöker inte ta någonting ifrån Kevin Holland. Men bara just det här med typ, är detta en indikation av vad han kan göra mot toppen? Jag har inte riktigt att committa där än. För Kevin Holland har imponerat och sen gjort en besviken för. Jag tror att detta är hans rätta viktklass. Jag tror definitivt att detta, han kan gå längre i denna divisionen än vad han kunde i mellanvikt, just på grund av enkel grej, nedtagningar. Helt ärligt, jag tyckte han blev nedtagen lite lätt ibland av Means. Means inte världens bästa offensiva brottare. Han fick ändå ner Kevin Holland ett par gånger. Och det är inte en bra indikation för vad Holland kan göra mot de lite bättre brottarna högre upp i divisionen. Men han anpassade sig bra. Han tog sig upp på fötterna. Alltså han, det var någonting han gillade. Att han inte accepterade markpositionen. Han har definitivt förbättrat sin defensiva brottning och grappling. Han kunde ta sig upp igen. Men just det att han kunde bli nedtagen lite lätt av en sådär halvrakt till Means. Skapade lite frågetecken. Men han är definitivt här för att stanna. Det kan man konstatera. Hur man än vänder och vrider på det. Kevin Holland har intagit weltervikts-divisionen. Och han ser ut att gå uppåt. Vi får bara se hur långt uppåt han kan gå.
Ja, jag är inte heller helt såld på att han kommer kunna flyga upp i rankingen där. Jag tror precis som du säger, han kommer kunna se bra ut här. Men när vi tittar, jag ska dra rankingen för er här. Då har vi weltervikt. 15:e plats. Vad sjukt att man ens säger det här platset som 15:e. Men det är Shavkat Rachmanov som fightas nästa helg. Michel Pereira, Li Jingliang, Geoff Neal, Michael Chiesa, Neil Magny, Tia. Sen har vi Sean Brady, Masvidal, Steven Thompson, Vincent Eluke, 5:e plats, Belal Mohamed, Gilbert Burns, Khamzat 3:a, Leon Edwards, som det nu har blivit officiellt, ska möta Kamaru Usman. Nummer 1 har vi då Colby Covington. Det är en tuff division. Jag brukar säga det om lättvikt, så brukar jag säga det finns en topp 15 utanför topp 15, och det finns nog lite det i weltervikt också. Men jag vet inte. Jag börjar ändå bli nyfiken på en match mot honom, typ så här Neil Magny eller Michael Chiesa. När jag ser de namnen så sticker de kanske ut lite, som att det hade varit roligt att se dem, för då har vi ändå också den här grappling-biten som skulle vara kul att liksom testa honom mot. Ja. Men annars, jag tror inte att Holland kommer kanske vara en framtida titelutmanare. Men jag kan ha helt fel. Han kanske bara fortsätter och blir bättre. Och helt plötsligt så sitter vi där och tänker, oj, Kevin Holland kommer ju ändå vara en sån som tar sig upp till titeln. Han är 29 år idag. Han fyller 30 den 5 november. Han har just nu 23 vinster och 7 förluster. Och har fightats galet frekvent i UFC. Jag ska kolla, för han debuterade. Han kom till Contender Series-vägen, och det var juni 2018. Sen debuterade han i augusti 2018. Fightades igen i november. Men jag ska bara läsa om han har gått 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14 han har gått 15 matcher i UFC sen sin debut 2018. Det är 4 år. Det är 4 år. Det är inte ens 4 år, för att han debuterade, vänta nu, han debuterade i augusti. Okej, okay. Jo, men det blir exakt 4 år sedan, om typ en och en halv månad. Det är helt sjukt att han har gått 15 matcher. Jag satt här plus, för några avsnitt.
Plus en i Contender Series också.
Ja, precis.
Vilket är inte UFC, men det är typ precis på trappstiget in i UFC. Så räkna med det. Det okay. Var 2 månader.
Och den var juni. Så det betyder att det är exakt 4 år sedan. Och det diffar en vecka, inte ens en vecka. Så då är det 16 matcher. Om vi räknar med den, då är det 16 matcher. Mm. Det är helt galet. Det var några avsnitt sedan då jag satt och pratade om att jag är inget fan av dem som sitter och säger obesegrad i 10 år i rad och så har de gått 9 matcher eller färre. Det här är helt sjukt. 4 år och gå 15 matcher. Alltså han kommer gå, i det tempot på 10 år så kommer han ha gått runt nästan 40-50 matcher, den här killen. Det är ju sjukt alltså. Det är sjukt att ha så hög frekvens. Och jag tror han sa att han ville fighta det 2 eller 3 gånger till i år. Och han har redan gått 2 matcher i år.
Mm. Så, ja, det är galet frekvent. Det är en bra grej också, för att aktivitet, det är svårt att jämföra det med någonting annat. Alltså vad finns det för ersättning för liksom erfarenhet inuti UFC-buren? Har han bara vunnit? Nej, han har en del förluster, men helt ärligt, det är bara mot bra killar egentligen. Så ja, det är ett väldigt väldigt bra tecken. Alltså nu kanske det låter som att jag bara typ jag vet inte fan Kevin Harlan. Nej, alltså jag kanske lät onödigt negativ, men nej, han är definitivt en spännande fighter med ett högt tak, ett väldigt högt tak. Jag är bara inte säker på om han kan nå dit. Men ja, han har all potential i världen verkligen, och han har visat det med de här 2 matcherna. Han får till det i denna divisionen, så vi får se. Sen när du listade de här topp 15, Usch, jag ser många problem där. Alltså, jag tror Michael Chiesa tar ner honom. Alltså, om man får ner honom på marken på samma sätt som Tim Means gjorde, så tror jag faktiskt att Kevin Holland klappar. Mm. Alltså, Tim Means, han är inte någon som är direkt jättekänd för sin grappling. Liksom. Han har typ 19 vinster på knockout eller TKO, 5 vinster på submission. Så det är väldigt tydligt vad han föredrar och är bättre på. Och jag tror att Chiesa låser rutan på marken om man får ner honom. Li Jingliang kan vara jävligt kul, tror jag. Alltså, rent stilmässigt. Jag gillar den matchen. Jeff Neal också. Typ de två, men typ Shavkat, uff, nej. Sean Brady, nej. Fan, Masvidal stilmässigt kan det fan kanske vara lite kul också, helt ärligt. Nej, alltså det finns, alltså jag vill se de här testen. Jag vill se dem.
Ja, för att jag börjar känna själv att jag tar nog tillbaka mitt där. Jag känner ändå att han har sin plats i topp 15, topp 10 potentiellt. Jag tror ibland att man stryker ut honom för att man tycker att han åkte på några förluster, men det var också en viktklass upp. Och det var Derek Brunson, där Derek Brunson liksom verkligen glänste i sin Cisco-frilla, och Marvin Vettori som sen gick och tog sig till titelchans, och liksom, det är ändå fighter som verkligen kom någonstans. Derek Brunson, absolut, han snubblade sen och nu har det varit lite tyst på den sidan. Men ändå, det är inga dåliga förluster. Sen var det där med Chris Daukes. Jag minns inte exakt vad det var som hände med Chris Daukes som gjorde att han bestämde sig för att gå ner. Men det var ju då, det var ju no contest match då, de skulle mötas igen, men då valde han istället att kliva ner en viktklass. Så det kanske helt enkelt så att det här är hans viktklass. Så mycket som han har fightats i UFC på så otroligt kort tid. Vi har fighters som har varit med i 10 år och inte ens gått de här 15 matcherna som han har gjort på den tiden. Jag tror definitivt att han kommer kunna slå sig in. Sen får vi se om han tar sig liksom förbi topp 10 och topp 5. Men ändå när jag tittar, alltså det finns några som jag tror att han mycket väl kan spöja. Liksom Li Jingliang och han hade varit väldigt kul. Absolut en match Kevin Holland kan vinna. Neil Magny och Michael Chiesa, det blir det intressanta test, för att de kommer sätta honom på ärslet, och då får vi se hur mycket har den delen av MMA utvecklats för Kevin Holland. Men hur man än vrider på Big Mouth, så när han väl kliver in, det är riktigt roligt där inne. Han underhåller oss fans, och det är verkligen bara tack och bock, hatten av, grymt jobbat alltså.
Kunde inte sagt det bättre.
Vi går vidare. Det är många matcher att gå igenom. Vi har många avslut här. En kille som han har spöat, det är Joaquin Buckley. Men du, alltså Joaquin Buckley, han är speciell. Det är en individ som jag kan störa mig lite på när jag hör hur han är mot folk. Men där också, alltså när killen kliver in, tack för underhållningen, det är sjukt roligt. Och jag får en känsla av att Joaquin Buckley just nu är förmodligen mycket bättre i buren än vad han är på klubben. Och varför säger jag det? Jo, det är för att man vet sådana som kanske är sjukt bra på klubben men inte riktigt får till det när det väl gäller. Men Joaquin Buckley för mig är en kille som när han väl kliver in, då faller alla bitar på plats för honom. För han skolade Duraev där inne. Det var många gånger då Duraev var i riktigt problematiska situationer. Sen när han försöker gå ut i rond 3 med ett, eller i rond 2, nej, i rond 3 va? Med ett öga som ser ut som om det är 3 eller 5 ögon där i. Jag fattar att domaren bryter, men jag märkte också att han ville inte in. Det var ganska tydligt att han ville inte in, så det är egentligen konstigt att hans sekunder kanske inte bara vävade av matchen. Men helt rätt, alltså det finns ju nog ingen läkare med någon uns av sunt förnuft som säger han är körbar till rond 3, in med tandskyddet och åk. Det tror jag inte alltså.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nej, verkligen. Alltså jag får ta tillbaka lite av vad jag sa. Jag trodde inte Buckley skulle vara så här bra, alltså han stylade rakt av. Han det var lite sådär i fighting-spelet när man började testa de svåra kombinationerna. För att man har typ motståndaren är på typ 10% liv. Och man kan ta lite skada om man missar de här. Det är lugnt. Sen så var jag förvånad att Duraev var så mycket typ sämre nu än vad han varit innan. Alltså kolla på hans match mot Roman Kopilov. Roman Kopilov var en väldigt underskattad, väldigt bra mellanviktare som jag har haft lite sådär, som jag haft mitt öga på sen innan UFC. Och det var en typisk typ Dagestan-match. Alltså Duraev tog ner han, bankade honom, dominerade honom. Och jag förväntade mig mer av det nu. Jag vet inte om det var att han bara kände liksom mer självsäkerhet i sin striking. Och att han ville testa, liksom, det går bra för honom på träningarna. Och han liksom kände att han ville få utdelning i match. Men jag tyckte han borde ha anpassat sig mycket, mycket snabbare. Jag tyckte han gick på liksom... Hans nedtagningsförsök var lite slarviga. Liksom, man såg att det är det som sitter i ryggraden på honom. För det var vissa tillfällen han blev träffad. Och liksom typ så var det som att han fintade till en double leg. Men Buckley bet ju inte på det. Och grejen är om man inte fortsätter med det. Om man bara fejkar lite grann då och då som reflex. Liksom, din motståndare kan bara bli ännu mer bekväm på fötterna om ingenting kommer. Mm. Så jag var lite förvånad över Duraevs prestation, men jag tänker inte ta någonting ifrån Buckley. Alltså, han gjorde exakt som han skulle. När det väl fanns hot om nedtagning så var han väldigt bra på att antingen försvara eller ta sig upp igen. Och det fanns ju en sekvens i, jag tror det var andra ronden när han blev nedtagen mot Buren. Men han gjorde väldigt bra på att ta sig upp igen på fötterna. Explosiv, underhållande, alltså byggt som en jävla stridsvagn. Den killen, alltså han är så stor och stark. Det är som en marmorskulpterad staty kommer till liv och börjar sparka folk i ansiktet. Det är väldigt, väldigt imponerande. Jag är inte övertygad om att han kommer kunna inta toppposition i rankningen. Men en underhållande kille som jag vill se mer av, som verkar ha vänt på saker. Alltså han blev fortfarande träffad. Vi såg det mot Alessio Di Chirico till exempel. Han blev faktiskt ganska brutalt knockad. Mm. Det var inte jättelänge sedan egentligen. Men alltså, ja, om detta var en bra indikation på att han ändå utvecklar sitt game. Och så får vi se hur långt det tar honom.
Ja, och jag tycker det är lite roligt att Duraev hade sagt att Joaquin Buckley är easy money. Och det var han verkligen inte. Han var nog det mest komplexaste money som i alla fall Duraev hade stått på där inne. Så här långt. Ja, jag vet inte hur långt Buckley kan gå. Men det kan ju vara en så här kallad fluke också med Di Chirico. Alltså alla kan bli prickade någon gång. Buckley blev prickad där. Det är möjligt att det är så. Men alltså det är någonting med den där snubben. Alltså mängden avslut han ändå har fått in. Och liksom, det är spektakulärt. Det är snyggt. Alltså han... Mm. Bokstavligt misshandlar folk där inne. Jag kan liksom inte hitta ett finare ord för det är det han gör. Han misshandlar folk där inne. Och han gör det snyggt.
Alltså, och det är inte bara den mot Impa Kasangana. Alltså ja. Bara hans match efteråt mot Jordan Wright. Alltså många har glömt den för att det liksom överskuggade så mycket av den galna sparken. Men kolla den matchen. Alltså Jordan Wright var obesegrad talang vid det tillfället som visade mycket potential. Han blev duktigt sänkt av Buckley. Och sen Antonio Arroyo också. Alltså folk kollar om avsluten åtminstone. Han är, alltså det enda som är easy money när det gäller Joaquin Buckley är att man får alltså valuta för pengarna. Mm. Det är det enda sättet han är easy money på. Mm.
Nej, jag tror att, vad ska man säga? Jag tror han fortfarande på ett sätt flyger under radarn för de i hans viktklass. Jag ska inte säga för fans, för att fans tycker att det är väldigt kul. Men jag tror att många som tittar på att du vet det där, det blir liksom det är inte, vad ska man säga, fel att säga att det är tekniskt hit och dit, men jag tror att många tänker att den där stilen går att komma förbi. Det är liksom, det där är en kille som går in och svingar vilt och hit och dit. Men allting är väldigt snyggt. Det är väldigt snyggt, han är väldigt kreativ. Han är extremt kreativ. Kasangana i Nocken är ju praktexempel på galen kreativitet där inne, att ens hitta på det. Där inne är ett tecken på att det här är en kille som verkligen, han skyr inga medel. Han kommer kasta de mest oortodoxa slag, sparkar, knän, armbågar. Nämn alla udda slag du kan göra. Och han är en sån som kommer kunna göra det. Mm. Han är på något sätt typ en sjukt mycket bättre version av Nico Price än Nico Price själv. Nico Price, the hybrid, är en kille som på något sätt önskar att han kunde göra det Joaquin Buckley gör där inne. Och Nico Price älskar vi för att han är oortodox, han är väldigt rolig. Men Buckley gör någonting där inne som gör att jag blir väldigt fascinerad och jag vill se mer och jag vill se honom få ännu tuffare test. Sen vi kan prata om alla, med titel eller inte, jag vet inte. Vi får nästan lugna oss lite med den också så vi inte slänger det på allihopa här. Men jätteintressant tillskott i den här divisionen, och då kollar man ändå liksom hur han var i matchen mot Kevin Holland, och Kevin Holland pratade med du bla bla, it's UFC now, men vet hela den, men det var också kort varsel, kom in liksom, ja, på kort varsel helt enkelt. Det var inte många dagar eller veckor han hade på sig att förbereda sig inför den matchen, men efter det han har sett jättebra ut, och jag tror att den här killen kommer att fortsätta leverera där inne. Jag tror definitivt det, och det ska bli ruskigt spännande att se Joaquin Buckley blir bokad igen. Jag hoppas att det blir, han har redan gått en match tidigare i år, men kom igen, in igen. Jag vill säga minst en gång till i år.
Jag kollar rankningen nu. Jag ser redan, alltså, 15:e plats, Edmund Shabazian. Ja. Striker mot striker, jag gillar den matchen. Shabazian behöver vinst, bevisa det i så fall mot en sådär kille på väg upp i divisionen. 13:e plats, Andre Muniz, den killen kommer testa honom. Kommer verkligen testa honom. 12:e plats, Brad Tavares. Brad Tavares är en jättebra måttstock för i stort sett alla mellanviktare på väg upp. En orankad fighter som jag tror, alltså, kanske inte så största möjliga namnet, kanske inte den sexigaste matchningen så namnmässigt, men stilmässigt. En annan fighter som är väldigt het just nu, som också levererar underhållning och explosiva avslut. En annan fighter som jag har hypat ett tag innan, Chidi Njokuani, som är inne på 2 raka knockouter i första ronden i UFC. De 2 mot varandra, det är garanterat våld, garanterat avslut, garanterad underhållning.
Fast där kommer jag säga så här, den vill jag se längre fram när båda är i rankingen. Då.
Bra poäng.
För att jag håller med dig, det är en magisk match, men de får inte göra det nu. Den måste komma när båda 2 har börjat klättra. Förstår du då
faktiskt
vilken story man skulle kunna bygga där och vilken highlight really är på deras walk-ins, alltså?
Ja, det är fan sant. Det är bättre att vänta lite med den. Men ja, fan, varför inte Edmund Shabazian eller Muniz, Tavares? Jag gillar alla de potentiella. Chris Weidman är på 14:e plats, men han har blivit TKO'd av sitt eget knä redan, eller ben, så det kommer ta ett tag.
Jag tycker även, alltså, han var ju på och ville möta Darren Till. Han gick ju fram i en fin utmaning. Hey, let's make money, brother. Mm. Och då var Shamsat och Darren, så här, ingen aning om vem det där är. Men alltså, han mot Darren Till, det hade varit kul. Nu är Darren Till lite för högt upp för att han kommer få för att få den matchen, plus att Till möter Jack väldigt, väldigt, väldigt snart. Men alltså, jag kan se intresset i den matchen. Han och Uriah Hall också. Jättespännande.
Yeah.
Och jag tror att Uriah Hall tror jag får problem mot Buckley, alltså.
Alltså, detta känns nästan som typ en ung Uriah Hall eller nya Uriah Hall mot gamla Uriah Hall. Alltså stillmässigt. Både
ja,
två har de här explosiva
avsluten. En Uriah Hall som inte är rädd för att skada sin motståndare.
Ja, precis. Minnesta skotträdda som kommer sporadiskt och konstigt då och då.
Ja. Nej, ljus framtid skulle jag säga för Buckley efter den här vinsten. Mm. Och bro, in igen bara och boka en match så fort som möjligt. Okej, vi går vidare. Alltså, nu börjar vi ju komma på de här första rondsavsluten. Jag vet inte hur mycket man kan säga om Georgi Robocop Rodriguez mot Julian Marquez, men ja, alltså snygg explosion. Jag tycker Marquez i den här matchen såg ut, är det Zangief tror jag från Street Fighter? Det var det enda jag kunde tänka på. Han brottar den med mycket hår på bröstet och som hade, ja, exakt. Jag var tvungen att googla honom nu. Han ser verkligen ut som Zangief från Street Fighter, i alla fall i den här matchen. Så det var typ det enda jag tänkte på. Och den matchen hade kunnat, i min mening, hade den kunnat avbrytas lite tidigare. Han åkte på mycket däng där. Och den hade definitivt kunnat stoppas. Men är det något du vill tillägga till den, eller ska vi rulla vidare?
På tal om Street Fighter, Rodriguez liknar lite grann en mindre smal Dalsam från Street Fighter, eller hur? Nej, bara typ wow, jag blev sjukt imponerad. Ja. Jag har aldrig varit jättestolt på Marquez. Han verkar vara en schysst kille som var dum nog att sådär fucka upp en date med Miley Cyrus genom att ställa krav. Han kommer ha sådär en evig förlust med sig för det där.
Ställde han men, krav på det? Vad hände där? Berätta. För det, jag har inte hängt med vad som hände efter att han bjöd ut henne.
Alltså, hon sa liksom raka in ditt namn eller mitt namn i ditt brösthår, för han hade jättemycket hår på bröstet då, så just går det. Vi på en date. Och han ställde något krav, alltså, hon skulle typ säga någonting på en show eller någonting sånt där. Jag minns inte exakt vad hans krav var, men han kom med ett krav och bara typ, dude, raka in hennes namn så fort, går du på date med en kändis, var inte dum nog att försöka, detta är inte liksom poker. Alltså, och så sumpade han dejten. Hon bara sa rakt ut också på Twitter, hon bara, you blew it. Så ja, den förlusten kommer vara med honom livet ut. Ja. En annan sista grej jag måste säga också, såklart imponerad av Rodriguez. Han ser ut som en sån snäll gammal farbror som typ sitter vid hörnet i Brasilien och typ säljer frukt eller någonting. Han ser så snäll ut. Jag bara, det är någonting med honom som bara typ snäll gammal farbror vibe. Men imponerande kille. Vi får se vad han kan leverera mot lite mer imponerande motstånd liksom.
Ska vi se. Ska tillbaka till matchkortet. Ja, du, jag lämnar över ordet helt till dig här vad gäller Giannis och Tony Kelly. Let's go!
Ja, jag är så glad att jag får detta. Okej, så vad var det jag sa? Nu var denna matchen på huvudkortet för att den flyttades upp. Men när du frågade, finns det någonting på underkortet? Har du utgivit för? Jag bara, yes, det är denna matchen. Adrian Giannis är en kille som jag har hypat vid varenda tillfälle jag får. Och denna matchen, igen, jag har sagt innan, MMA är som en Hollywoodfilm. Manuset håller sig jävla snyggt. Tony Kelly som har blivit ganska så ökänd på sistone får man säga för sina utspel och liksom det där han sa om typ Dirty Brazilians. Det var lite poetiskt att han sa det och sen så blev han knockad av en annan latinamerikan i form av mexikanen Giannis. Och sen lite sådär, hela attityden, Tony Kelly hade skurkmentaliteten, allting kring sig inför och ledande upp till denna matchen. Men han hade inte vad som räckte, alltså som jag sa, detta kommer bli en underhållande match. Jag tror Giannis tar det, men Tony Kelly kommer göra det grötigt. Och han gjorde faktiskt helt okej inledningsvis. Jag gillar hans sparkar. Men Giannis boxning är så bra. För att Kelly gjorde rätt. Frontsparkar och sparkar för att hålla på distans. Gå inte in i boxningsdistans mot en så bra boxare som Giannis. Speciellt när Giannis får in den där vänsterkroken mot kroppen som sitter så fint. Men Giannis visar att han är värd hypen. Han har, vad är det, 5 raka vinster nu. Rankat motstånd nu, tack. Denna killen är otroligt högt tak. Han har avslut i alla förutom en av sina UFC-matcher. Sen så har han också en vinst på typ 39 sekunder i Contender Series. Han är redo för någon högt upp. Problemet är att han är i den mest spännande divisionen i hela UFC, bantamvikt. Och det är sjukt när man kollar på rankningen, men man bara typ, okej, vet du vad, jag förstår varför han inte ens är rankad, för att det är så många bra killar över honom. Men hey, ger han Jack Shore, ger han Rafaela Sansa, han mot Sean O'Malley, är inte det värt main event på en fight night, så vet jag inte vad i bantamvikt-divisionen är det. Ge mig mer Giannis, helst imorgon, men jag kan vänta så länge som det behövs, men det får inte bli för länge.
Nej, jag är på det tåget också. Fantastisk match, riktigt snygg prestation av Giannis. Kul att han fick då se relativt lätt ut också. Det var väldigt, väldigt snyggt. En som fick det så lätt ut, det var Jeremiah Wells. Det var i princip en, jag vet, fattar inte om det var en stenhård jabb där eller någon form av krok. Minns inte exakt vad det var som satt, men det var verkligen, vid den träffen så var det ju bara godnatt på George McGee, eller Court McGee, som låg och sov. Och det var egentligen det.
Det var en vänsterkrok, det var 1, 2, 3. Så han träffade hård jab, sen missade han högern och sen så kom han med en riktigt lång, alltså så lång som den kroken var. Jeremiah Wells, han är ett problem. Jag ser det redan nu. Jag är så, lite mer, alltså konstigt nog, mer såld på honom i welterweight-divisionen än vad jag är Kevin Holland egentligen. Jeremiah Wells, stenhård i allting han gör. I hans personlighet, hans kroppstyp, hans fightingstil, allting är stenhårt, iskallt. Han har avslutat 3 raka killar nu på brutalt sätt egentligen. Uff, han är problem. Håll ett öga på honom.
Definitivt. Ricardo Ramos. Alltså du, den där snurrarmbågen är magi. Danny Chavez hade noll aning om vad som hade hänt och då hade han ändå åkt på några slag till också. Alltså, och det här var inte första sån där armbågen han gjorde heller, va? Vad är det? Han har gjort en eller två innan, va? Spinning elbows, är det inte så? Vi ska se.
Jag tror han har träffat med två till. Han har knockat Ayman Zahabi med en snurranbåge också. Så han har faktiskt rekordet nu för två av de fem existerande snurranbåge knockouterna i UFC.
Det är sjukt. Alltså det är helt sjukt att han sätter dem på det där sättet. Riktigt snyggt. Samma där. In igen. Det är väl egentligen bara det man kan säga. In och få en till match så fort som möjligt. När man fightas på 1 minut och 12 sekunder igen, då tycker jag nog bara att man ska försöka kliva in så fort man bara kan. Och få en ny match liksom, och hålla sig, bara fortsätta hålla sig relevant och hoppas på att få ytterligare ett lika snyggt avslut. Roligt, för att på Discord, alla som är Patreons, som är Patreon tier 2 tror jag det är, ni har tillgång till Discord. Så om ni är Patreons och inte har kopplat upp er på Discorden, gör gärna det. Så får ni vara med, för att där pratar vi rätt frekvent, skriver ofta om matcher och snackar, och ibland när det är galer som börjar på de här positiva tiderna så brukar vi sitta där inne och liksom chatta med varandra och snacka om matcherna som är. Så kom ihåg, om ni är Patreon så är tier 2, signa upp er på Discord och liksom vara med i konversationerna när galna går, för det är riktigt roligt. Det jag skulle komma till i alla fall var att jag på Discord, när Cody's the Man kliver in, så skriver jag någonting i stil med att Cody's the Man är en av mina absoluta favoritfighters. Han är nog en av de bästa att ställa in sina två fötter i en UFC-bur. Och sen skriver jag direkt efter, nej, det där var inte sant, jag skojar bara. Men så levererar han det avslutet 59 sekunder senare. Och då skrev jag bara, jag får nog ta tillbaka det där. Han kanske är en av mina favoritfighters nu ändå. Staman är väl en fighter som aldrig riktigt liksom har fastnat hos mig. Jag kanske tyckte att han är lite tråkig. Han har en väldigt brottningsbaserad stil, kanske tilltalar mig riktigt mycket. Men Eddie Wineland, alltså, vad har han gjort för resa? Han har ju gått från att fighta som titeln, för att visst fightades han om titeln mot Barao.
Samma gala som Jones Gustafsson 1.
Eller hur? Ja, men då hade jag inte fel i min tanke där. Till att nu liksom bli släckt gång på gång på gång på gång i princip. Jag tror att Eddie Wineland bör nog överväga att lägga handskarna på hyllan. Det har blivit lite för mycket knockouter på rad nu för honom, och det ser inte bra ut. Och det är inte bra för hälsan heller. Men ja, Cody's the Man, grattis till en snygg vinst efter att jag satt och skojade lite med dig där i vår interna, på vår interna Discord för MMA-podden. Men du, Phil Haas, den här måste vi bryta ner lite. Alltså, det påminner mig lite om så här John Jones, Rashad Evans med armbågarna som kändes som örfilar. Alltså, för herregud vad han placerade dem bra på Darren Wynn alltså. Det här är också en match som i min mening hade nästan att ringhörna hade kunnat kasta in handduken på den här. För Darren Wynn hade ingenting att komma med. Alltså ingenting. Och det var redan rätt tydligt när de klev in i rondvilan till rond 2. Att det fanns inte. Han kommer inte någonstans att vända på det här. Han fick äta så mycket stryk. Jag tror aldrig jag sett Darren Wynn åka på så mycket däng inne i buren. Vad tyckte du?
Ja, han var ganska chanslös, och var det bara sådär att stillmässigt så var det någonting som inte klickade, eller en off-night, jag vet inte. Men jag har aldrig varit jättesåld på The Run Win innan direkt. Jag har inte varit imponerad, inte ens i en segra riktigt. Han har bara känt som en stabil, tuff kille som ibland tar mycket stryk, och liksom, visst, han har ett par vassa kombinationer här och där, men ja, det är ingen som jag har varit jätteimponerad av. Men Phil Haas, det är ju någon som du och jag har snackat om lite grann båda två. Han har en vinst över Nassourdine Imavov, han har en vinst över Karl Dacus. Han är någon som definitivt är på väg upp och som verkligen har imponerat, och han visade det här. Alltså, ja, spel mot ett mål, flawless victory, liksom rakt igenom.
Alltså, för mig är det ju ett mysterium att Deron Wynn med sina 167 centimeter tycker att det är en bra idé att fighta sig mellanvikt. Ja. Alltså, även om han nu har vunnit mot en del där inne, bra jobbat, men bro, gå ner i vikt. Det är inte som att han inte kan klippa vikten. Att vara den längden och fightas där, visst, det är kul och det kan vara coolt att fightas i UFC, men jag skulle kunna se Deron Wynn gå ner, göra en Alex Volkanovski-resa här nu och börja kapa vikt rejält. Han skulle bli ett problem. Och nu snackar vi inte en viktklass ner, men jag ser nog honom gå ner både 2, 3 och kanske 4 viktklasser. För jag anser att han har tillräckligt mycket fett på kroppen för att kunna i alla fall enkelt hoppa ner 2 eller 3 viktklasser. För så han är musklad, ja. Men det är liksom inte, det är inte, vi ser att han har mycket fett, många fettprocent på kroppen, kort och gott liksom. Jag tror att Darren Wynn skulle kunna bli ett rejält problem om han började gå ner några viktklasser.
Problemet är att han har klockan mot sig. Han är gammal brottare. Så jag kan förstå att som brottare så kanske det varit okej att tävla lite högre upp för att din bas är lägre. Så det är ändå lite okej att det finns, alltså om du är den mindre eller åtminstone den kortare fightern. För att du kan liksom dyka under deras centerpunkt lättare. Så i brottning, absolut, jag kan förstå att han väljer att fightas lite, eller att tävla lite högre upp. Men ja, när striking blir inblandat, T-Rex-armar hjälper inte det i MMA på något sätt liksom. Det är en sak att dyka in mot en längre motståndare när det bara är brottning. Det är en helt annan när det är slag och sparkar och armbågar och knän som kan stoppa dig på vägen. Så ja, jag tror också att den behöver gå ner. Han är 33. Han är liksom utifrån allting jag har sett förbi sin prime, kanske förbi sin atletiska prime, jag vet inte riktigt. Han har inte gjort MMA jättelänge, han började i 2017, men nej, alltså jag tror inte riktigt han kommer gå någonstans. Men Phil Haas däremot, han är också 33, men han visar otroligt mycket, alltså jag tycker han är värd hypen. Sen så kan man diskutera hans beteende mot DC efteråt som jag tyckte var helt liksom, jag tyckte det kom från ingenstans. Jag fattade inte riktigt bakgrunden till det. Jag tycker det är så oschysst också för att, dude, no offense, jag tror att även nu, vadå, 44 eller vad han är, jag tror DC kan spöra skiten ur dig nu, så kanske visa lite respekt för den, typ för detta dubbelmästare i UFC.
Ja, jag fick en känsla av att det var mycket adrenalin där i Phil Haas och att Darren Wynn då, för de som inte vet, men de är ju från samma team. Så det är väl det som är grejen där, you picked the wrong pony.
Ja,
men jag tyckte ju ändå att, alltså, jag lyssnade på kommenteringen där på den matchen och jag tyckte att DC lyfte ju Phil Haas flera gånger, att det är en otroligt bra prestation han gör. Så det var ju inte som att han pratade ensidigt om sin om motståndaren då till Darren Wynn. Utan det var korrekt som han sa. Men sen, jag tycker ändå så här fint på ett sätt att Phil Haas till slut bara förlåt. Han bad ändå om ursäkt och det måste man ändå ge han. Att han vände också och förstod att han gjort fel. Så jag tror mer att det är mycket adrenalin efter en sån match. Förmodligen kanske då hört att liksom DC kanske har snackat lite om sin kille och tagit det personligt. Och det är väl där jag tror att felet blir liksom. Och han tyckte väl då att ja, det var liksom, ungefär som att det skulle vara DC som har valt Phil Haas som motståndare och sådär. Men ja, det var skumt. Hur som helst. Men ja, vad ska man säga? Jag tycker ändå Darren Wynn borde droppa vikt. Han borde gå ner, försöka ifall han vill fortsätta UFC. Så tycker jag definitivt att försöka ta sig ner. Phil Haas, ja, fantastisk prestation. Riktigt, riktigt snyggt jobbat. Matchen som öppnade upp kortet var Roma Dolidze, släckte Kyle Daukes rätt tidigt. Fantastiskt knä i clinch och sen var det några slag och det var över. Vad var din tanke om första matchen?
Den georgiska invasionen är igång. Liksom, det funkar inte varje gång. Liksom, visst, det kommer hända en Giga Chikadze här och där, men ja, på något sätt, jag bara kände typ Georgien. Denna matchen, alltså, det har varit ett stort påslag med georgisk talang, liksom Merab Dvalishvili och sen Giga, så okej, han blev totalmosad i sin förra match, men han visat så otroligt mycket potential utanför det. Roman Dolidze också, som någon som jag tyckte visade väldigt bra hype inledningsvis, och sen så kändes det lite grann som att hypen dog ut lite, men detta är ett jättebra sätt att påminna om den hypen. Ja, det var kort och gott, det finns inte så mycket att säga om matchen. Han gjorde riktigt bra. Mellanviktsdivisionen, det känns som att det är mycket som händer där. Det är kanske lite stelt i toppen för att liksom mästaren har redan mött många av topp 5 typ minst en gång. Så jag tror att detta är snarare en indikation av typ kanske nästa år av hur topp 15 i mellanvikt kommer se ut. Kommer nog vara väldigt, väldigt annorlunda. Jag tror vi kommer se väldigt många nya namn där, och det är mycket möjligt att Dolidze är en av dem.
Ja, så är det. Vi gör så här, kära lyssnare. Vi kommer att gå igenom nästa veckas gala. Så det är bara att hoppa över till nästa avsnitt som ni hittar uppe redan nu. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.